This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hej, Fritte här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra, för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men toksnabbt 5G-bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Att allt kring köp och installation är smidigt för dig som användare, ja, Telia. Att vinna på spåret 2 år i rad, ja, det är också Telia. Jag tror att poletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över iet är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia! Hej och välkomna till podden. Idag blir det sexualhistoria, då vi undersöker vad som hände de där åren då sexualiteten blev fri, eller i alla fall friare, och allt märkligt som det förde med sig i form av förslag på samlagsrum i skolorna och handbollsklubbar som arrangerade sexshower. Häng med på en resa till det oskyldiga 60-talet då förändringarna i våra attityder kring sex gick snabbt. Jag heter Fritte Fritzson och det här är Allt du vill att veta.
Under 50- och 60-talen förändrade samhället syn på sexualiteten. Filmer som Sommaren med Monica och Hon dansade en sommar flyttade gränserna för nakenhet, och idédebatten om sex var livlig. Samtidigt var motståndet från kyrkligt och konservativt håll starkt. Den svenska synden gick på export och fick ett rykte som fortfarande finns kvar. De som ska berätta för oss om det här är Martin Kristensson, Anna-Lena Lodenius och Fredrik af Trampe. De är journalister och skribenter med ett brinnande intresse för obskyr populärkultur. Och nu är de aktuella med boken Frigjorda tider, när porren blev kultur och kulturen blev porr. Varsågoda, allt du vill att veta om den svenska synden del 1 med Martin Kristensson, Anna-Lena Lodenius och Fredrik af Trampe.
Välkomna Martin Kristensson, Anna-Lena Lodenius och Fredrik af Trampe.
Tack så mycket.
Det är faktiskt första gången jag har tre gäster i den här podden. Nästan menage, tror jag, kan man säga, med tanke på dagens ämne.
Ja, hur ska det gå? Det kommer bli fullständigt kaos.
Eftersom vi är tre gäster idag så tänkte jag att vi kunde göra ett litet ljudtest först. Martin, hur låter du?
Ja, jag låter så här. Hej.
Hej, Anna-Lena.
Jag låter så här, hej. Ja.
Och Fredrik?
Och jag låter faktiskt så här, det kan man inte tro.
Nej.
Men det gör jag.
Nej, ni låter mysiga röster allihopa, men jag tror att folk kommer kunna känna höra skillnad på er.
Ja, jag tror minst jag lär väl skilja ut mig.
Det tänker jag nog att du gör. Vi ska ju prata om den svenska synden idag med utgångspunkt i er fantastiska bok Frigjorda tider. Hur började det projektet egentligen?
Ja, det har ju vuxit fram ur kan jag säga, ur vårt gemensamma intresse för 60- och 70-talet och den perioden. Och för flera år sedan så skrev jag en artikel om bortglömda musikaler, och där tog jag upp de här sexmusikalerna som sattes upp på Broadway på 70-talet. Och jag fascinerades just av den här blandningen av konstformer och genrer, att man kunde ha liksom ett porrtema i en musikal och sätta upp det på teater och sådär. Och det ledde till en ännu en artikel där jag försökte rota mera i den här periodens så här obekymrade blandning av genrer. Och då, det blev en ganska kort artikel, ganska ytlig och sådär, men jag märkte att det fanns ju mycket, mycket, mycket mer att gräva fram här.
Ja, det som hände när du hade skrivit den artikeln var ju att, alltså, den läste ju både jag och Trumpe, och tyckte att det, alltså, att det här är ju ett embryo till någonting som skulle kunna bli något mycket mer. Att det finns en massa grejer här som man vill veta mer om.
Den här killen borde vi lära känna.
Vi var väl nästan gifta rent av redan då.
Ja, allihop.
Ja,
men framförallt var den ju väldigt rolig. Det är ju det man också... Jag tänker det är liksom så, på ett sätt ett galet ämne. För att vi har ju skrattat enormt mycket under den här processen. För att det är ju mycket som är så konstigt. Och så de här kollisionerna, hur man kan blanda vad som helst med pornografi och... Och det här förhållningssättet som är så bortglömt. Liksom, så att det är på något sätt...
Det är ju också fascinerande för att Anna-Lena och jag har ju vuxit upp... Vi växte ju upp under den här perioden och Trumpe var inte ens född då. Men utan Trumpe har ju den här nyfikenheten och vad var det som hände liksom på den. Och vi har den här förundran över att vi faktiskt var samtida med den här perioden. Och vill, ja, det är spännande att ta reda på mer om vad man är formad av och präglad av och sådär.
Ja, och det är också att vi var ju relativt unga, så att på något sätt, man minns ju liksom det här att man nästan var nästan så här topless tvång på stränderna liksom, och att det var sån här bordellmammas vise på en massa fester man gick på och sånt där. Och, alltså jag har ju liksom bara sett någon slags kant av det hela, men sen nu i fullvuxen ålder så där så förstår man ju att det var så himla mycket mer som jag inte fattade då.
Mm. Och jag har ju mer varit att jag rotat i det förgångna och skrivit mycket om kulturell nystidshistoria, och då stöter man ju oundvikligen på såna här saker. Jag menar annonser för att i helgen så kommer Gröna Lund ha stor stripptävling på stora scenen, och ungefär samtidigt så kommer på en annan plats på Gröna Lund så kommer teatergruppen Narren att ha politisk teater om Latinamerika.
Borrösta då också, eller?
Ja, det var de inte främmande för. Alltså, den tidiga version av Nationalteatern satte upp den här pjäsen Fuck Nam, som vi också skriver ganska mycket om i boken. Där det var väldigt mycket politik och naket blandat. Mm. Så jag har ju varit mer fascinerad av det. Jaha, okej, på den tiden kunde man liksom kombinera de sakerna. Och det var liksom ingenting konstigt att stora institutioner som Gröna Lund kunde ha stripptävlingar. Det är svårt att tänka sig idag. Eller att etablerade författare skrev porrnoveller.
Just det. Men om vi ska sätta scenen då. Sverige i slutet av 50- eller början av 60-talet. Alltså, hur såg samhället på sexualiteten på den tiden? Vad fanns det för lagar och regler att förhålla sig till exempel?
Ja, det här är någonting jag tycker ofta man glömmer bort när man ser tillbaka på den här perioden, att det var ju någonting som de här sexliberalerna verkligen reagerade mot. Om man tar abortfrågan då på 60-talet, så det var ju bara Medicinalstyrelsen som kunde bevilja abort, och det gjorde de ju bara om graviditeten var ett resultat av en våldtäkt eller om det fanns fara för kvinnans liv och så vidare, eller speciella sociala omständigheter. Och det var ju, kvinnorna åkte ju till Polen, vilket var olagligt, för att få abort, och det var ju olagligt.
Ja, så var det ju väldigt tufft, man tänker, jag har ju skrivit att man just på det här med ungdomar och sex under den här tiden, det ska jag också skrivit en del om i boken. Och, men det här, det var ju i princip påbjudet avhållsamhet. Jag menar, gick man på ett läroverk så skulle man fasen inte ha sex. Och de flesta bodde ju hemma tror de var 21 eller något. Så det var ju helt otänkbart. Och man hittar sådana debatter. Det har vi alla gjort. Läst mycket så här ungdomstidningar, Bildjournalen och Hej, en kortvarig tidning och sådär. Och då hittar man diskussioner om det här att om man är ute och kampar, då får inte tjejer och killar bo i samma tält. Jag menar, hur de hade det. Och det är ju där det här kommer upp då med samlagsrum i skolan, att som man då tycker är helt konstigt, men det kanske hade någon slags relevans mot den bakgrunden.
Ja, verkligen. Men det fanns någonting som heter sedlighetsparagrafen också på den tiden, eller hur?
Det fanns en lag som heter, som förbjöd sårande av tukt och sedlighet, heter den. Och den, den existerade faktiskt till 1971, fast det var ju ganska obsolet långt innan. Så det man kan se, som ju vi beskriver, är ju en period då den här på något sätt blir mer och mer omöjlig och används mindre och mindre. Och mot slutet av den här perioden kan man ju säga att den egentligen har spelat ut sin roll helt.
Den fick ju väldigt mycket kritik också för att den var så godtycklig. Det som kunde vara tillåtet i en stad kunde vara förbjudet i en annan stad. Så att man visste, den som publicerade någonting, porr eller någon sexskildring, så där, visste inte på förhand, är det här olagligt eller inte? Det kunde slumpa sig vad som helst. Det var ju ofta så att det som kanske ansågs vara konstnärligt högtstående friades. Så det var ju, det kritiserades medan annat fällde, det kommersiella porren fälldes, och då menade ju kritikerna att det här är ju ingen likhet inför lagen. Så att lagen blev svår att upprätthålla efter ett tag.
Ni skriver med något litet obskurt förlag i Vänersborg som menar att de blev förfördelade. Alltså att deras saker fälldes mer än vad de skulle gjort i Stockholm.
Ja, exempel. Precis. Det var friare i Stockholm.
Än i Vänersborg.
Ja. Än i Vänersborg, precis.
Lilla Paris ändå. Det blåser ju vindar som vill liksom befria, vad ska man säga, sexualiteten från moralens bojor. Varifrån kommer den liksom ideologiska kritiken mot den här moralismen egentligen?
Alltså det är kanske inte heller riktigt som man tror. Alltså därför att, jag tror idag föreställer vi oss att all oppositionslusta och allt det där är någon slags vänsterprojekt. Men det är ju inte det här så himla mycket egentligen. Utan det här kommer ju ganska mycket från en ganska disparat grupp av människor, men ofta med någon koppling till mer liberala. Så, alltså en av de bilder jag älskar mest i den här boken är någon sån här tidningsklipp där man ser de visar porr, nu blir de
bötfällda.
Och så ser man liksom en samling med väldigt korrekta män i kostymer, och de ser liksom verkligen extremt slätstrukna ut för att vara någon slags porrrebeller.
Ja, inte mycket, det osar inte sex om dem direkt.
Verkligen inte.
Men det var ju de här konferenserna, sex och samlevnad, och det var ju liksom, det debatterades väldigt mycket.
Sex och samhälle.
Samhälle, förlåt. Alltså,
Det var ju de som fällde, som vi pratade om, som fälldes för porrfilmsvisning. Det skedde ju under en konferens som Liberala studentförbundet hade arrangerat i Stockholm, som hette Sex och samhälle. Och där det debatterades då, ja, abort och homosexualitet, som då var lagligt sedan 1944, men som fortfarande var stämplat som en sjukdom. Och så skulle de debattera pornografi också, och då visar de en gammal tysk porrfilm från 30-talet. Och det var väldigt mycket, vilka skulle få komma in och se den här filmen, och det skulle vara ett slutet sällskap. Det var väldigt, men de blev ändå åtalade.
Den där polisernas beskrivning av innehållet i den här, den här porrfilmen är helt underbart.
De hade ett polisvittne som rapporterade detaljerat under rättegången vad den här filmen hade innehållit. Och då dömdes de ju för sårande av tukt och sedlighet.
Men det är roligt, det är ungefär som om någon porrmotståndare idag skulle liksom visa att så här ser porren ut idag och visa kyrkoheden.
Ja, lite grann så var det ju faktiskt.
Ja, men sen alltså, man tänker också att det här liksom är kommersiella intressen som trycker på så här. Och det är klart, det fanns det väl också, men det var väldigt mycket en ideologisk fråga. Och några sådana saker som jag också har häpnat över är då att, alltså det först, förmodligen, men det är ju svårt att veta, men förmodligen den första gången man visar livesex på en scen, det är ju på ett universitet.
I Göteborg, ja.
Alltså någon slags studentafton.
Ja, precis. 1969 var filosofiska fakulteten på studentkårens hus där. Så hade de. Och det var också, själva arrangemanget var ju för att diskutera porr och sex och samlevnad och sådär. Men då så skulle man visa sex på scenen. Det blev de inte åtalade för då hade de tydligen lyckats hålla det här med slutet sällskap. Men det blev ju väldigt uppmärksammat. Och så vitt jag vet första gången som det var livesex i Sverige.
Men det är intressant, för att samtidigt som vi liksom på något sätt liberaliserar sexualiteten i Sverige så sprids också bilden av den svenska synden. Men det baseras det liksom mest på de här filmerna som kom redan på 50-talet då, Sommaren med Monica och Hon dansade sommar, eller?
Ja, men det spelar väl en väldigt stor roll. Hela, liksom, alltså den svenska synden-begreppet är väl egentligen en produkt av 50-talet?
Ja, det är det. Ja.
Så och, red vi på den vågen då sen då?
Ja, sexualdebatten var ju igång redan på 50-talet. Vi var ju först i världen med att införa obligatorisk sexualundervisning i skolan. Och RFSU hade vi ju ända sedan 1933. Så det fanns ju, och en porrdebatt. Bengt Anderberg som sen blev jättekänd på 60-talet för den här, de här kärleksantologierna. Han drog ju igång en debatt om pornografi redan på 50-talet i dagstidningarna, där han försvarade porrens existensberättigande. Så det, debatten fanns ju redan då, och men blev mer och mer intensiv då på 60-talet.
Ja, sen tror vi, tittar vi på, även på 60-talet, så tror vi förmodligen att, alltså, kommer den världens första som porrtidning för kvinnor. Den är i vart fall betydligt tidigare än de som kom i USA senare. Och alltså, det ena efter det andra, förmodligen så var väl första gången man tryckte samlag i en tidning som spreds med någon slags bredare bas, var väl antagligen Private och Milton. Där kan man ju aldrig vara 100% säker på, men det kan ha varit så. Mm.
Vi får ju absolut inte glömma Kristina Ahlmark Michaneks bok.
Just det.
Ja. Jungfru, tro och dubbelmoral. Som var väldigt betydelsefull i sexualdebatten i Sverige. Ja, den boken är ju mest känd för att hon lanserar begreppet samlag för vänskaps skull. Mm. Hon publicerade ju den boken. Sen var väl hon inte så jätteintresserad av att delta i debatten i fortsättningen. Men boken slog ju ner som en bomb, och liksom det var så här att distributören ville inte distribuera boken och så där till en början, och det skrevs till och med en motbok av Viveka Heyman som heter Vad vet Kristina om vänskap.
Mm. Men om det nu var liksom ungliberaler och studenter som drev på det här, hur såg makten på det här? Jag tänker på Erlander var statsminister, och alltså, hur såg liksom socialdemokratin på det här?
Inte, alltså, det var ju unga folkpartister som drev det här, men de hade ju inte partiledningen med sig. Jag tror Hans Nestius, som var en känd sexliberal på 60-talet, berättade ju att de blev lite åthutade av partiledningen. Att det här med sexliberalism, det får ni hålla liksom vid sidan av.
Men det intressanta med Folkpartiet är ju också att det var liksom väldigt delat i två läger. Den frisinnade, frikyrkliga delen, och sen den sanna liberala delen.
Ja, sätt, ja, precis.
Och det är också lite lustigt det här att man tänker att liberaler är för en sån fri ekonomi och allt det där. Men de vill ju ha väldigt mycket statlig reglering också. Då, det här att man ska sköta det här liksom med samhället. Liksom.
Ja, det där är intressant. De var väldigt solidariska med välfärdssamhället. Och det, ofta när de hade såna här sin förslag på sexuella reformer, så var det ju väldigt mycket att staten skulle gå in. Men det fanns ju liksom förslag på statliga bordeller och sådär. Att det var kanske inte så liberalt i den meningen. Men de hade ju den här liberala utgångspunkten att individen avgör, att sexuallivet är individens privatsak. Och så länge man inte skadar någon annan så får man göra vad man vill.
Mm.
Så det var ju en liberal utgångspunkt.
Jag kanske ska säga också någonting bara om vänstern. För att finns ju liksom en mer anarkistisk popkulturvänster. Som också mer och mer börjar använda män, liksom nakna kroppar och sex och så. Och Marie-Louise De Gerbergs och Lekman, vad vi nu ska använda för efternamn på henne idag, liksom är väl ett exempel. Karl-Johan De Gär förstås, Pussgänget. I de här sammanhangen så har man, men där är ju mer, det är ju mer dels ett estetiskt uttryck, att man använder det som det, eller så finns det också någon slags, alltså det är en del av någon slags protest, att man kanske häcklar makten genom att sätta någon slags slak kroppsdel.
Du får använda vilka ord du vill, Anna.
Ja, jag kommer inte på vilket som var bäst i sammanhanget, ursäkta. Nej, men det jag menar är att det är ju inte ett projekt som styrs av lust. Alltså den sexuella friheten handlar om någonting annat egentligen när vänstern tar tag i den.
Men det är intressant för att för liberalerna handlar det då om den individuella friheten, och för vänstern är det liksom ett subversivt eller liksom projekt. Men det verkar som att ingen av dem på något sätt är lustbaserad då, kan man säga, eller?
Ja, alltså skulle vi ändå säga att liberalerna kanske var snäppet mer lustbaserade om jag skulle vilja. Men samtidigt ska man också komma ihåg att, jag menar, om du tänker Pussgänget och Marie-Louise, om vi säger Ekman då idag kanske, så, så kan man också säga att de får ju också på pälsen sen utav vänstern på 70-talet, därför att då blir det, det liksom, då måste man vara så himla precis liksom politiskt korrekt med vad man gör, och man, så på något sätt så blir ju inte deras attityd, som ju ändå har mer av livsglädje och frodighet, liksom vill man ju då inte riktigt ha på 70-talet, när man får en mer rigid bokstavsvänster som liksom är mer...
Exakt, men stora delar av stalinismen var väl direkt sexualförväntlig, känns det som. Men det var ju absolut inte lika med tecken med lust, tänker jag.
Nej.
Nej, så att det finns ju olika slags vänster också, väl egentligen det jag ska
man
säga.
Man kan säga också att Liberala studentförbundet och liberalerna, sexliberalerna, var ju, de hade ju en ganska okomplicerad förhållande till porrbranschen. Kurt Håsson, som var den stora porrförläggaren på den tiden, som gav ut de här tidningarna Piff och Paff, han föreläste ju som gäst, han var ju gästföreläsare hos Liberala studentförbundet, och han annonserade i deras tidningar, och de såg mycket de här Håsson-pressen och så här, porrtidningar, det var ett uttryck för den här sexuella frigörelsen. Medan vänstern då kanske menade att de var för sexuell frigörelse, men den kunde inte förverkligas förrän det kommersiella var bortkopplat, förrän vi hade kommit till ett socialistiskt samhälle.
Mm. Då kunde det hända grejer.
Då kunde det hända grejer, ja.
Ja, och så bara avslutningsvis, för där hände ju också det som är lite märkligt, att man förväntar sig kanske att liksom Ord och Bild och såna tidskrifter, att de ska liksom ha en väldigt så här öppen syn på till exempel homosexualitet och sådana saker. Men många gånger så är ju liksom Håsson-pressen och de här tidningarna ligger mycket mer i framkanten vad gäller att, jag menar, som anställer någon slags gayaktivist som redaktör, Pallesen då, till exempel Henning Pallesen.
Och Bengt Anderberg, som ju var väldigt drivande, som vi nämnde tidigare, gjorde de här kärleksantologierna, försökte ju att i största möjliga mån hålla homosexualitet utanför dem. Det hade däremot inte Kurt Håsson några som helst problem med, att trycka homosexuell pornografi.
Nej, nej, också, och faktiskt inte bara på mäns villkor, utan det var ju liksom Anna-Karin Svedberg, som ju då är författare till exempel och lesbisk och öppet, och som skriver många artiklar om hur det är att vara lesbisk, och liksom bjussar ganska generös på detaljer hur det går till, helt enkelt. Och många som kvinnor får skriva om det här, att jag är inte alls liksom någon sorglig bakgrund och kuvad och förstörd av mitt liv eller något sånt där, utan jag har gjort ett, men jag vill ha det så här, jag vill leva med kvinnor på det sättet. Och sådana artiklar hade man väl kanske inte sett på så många andra ställen på den tiden.
Mm. Men i den kommersiella pornografin kunde de finnas. Just det var det. Verkligen inte vattentäta skott.
Men om vi pratar lite grann mer om Håsson då, Kurt Håsson som då var en porrkung och hade de här tidningarna, hur såg den liksom tryckta porren ut egentligen på den tiden?
Ja, tidigt 60-tal så var ju hans tidningar mera kanske vad man skulle kalla boulevardtidningar. Det var ju bilder på nakna eller lättklädda kvinnor. Men det innehöll ju också reportage från världens olika hörn och debattartiklar, precis som Anna-Lena nämnde. Anna-Karin Svedberg skrev debattartiklar hos Piff. Hos Håsson om till exempel hon förespråkade bordeller, hon förespråkade att fångar i fängelse skulle få tillgång till sex, och hon skrev om hur det var att vara lesbisk, och sen den här före detta marxisten Per Mörling skrev ju så här litteraturhistoriska betraktelser om sex i litteraturen och Marquis de Sade och sådär. Hur vetenskapligt det nu var, men han hade ju liksom så här sexualvetenskapliga artiklar, frågespalter, sådär. Så att det var ju en slags tidning som hade ett ganska brett innehåll. Men det förändrades ju sen på 70-talet när det blev mer hårdporr.
Ja.
Ja, men samtidigt så tror jag också att om man nu öppnar en sån här tidning, för det är liksom så konstigt med dem, att de ju ena sidan är det ju de här bilderna då som ska man komma ihåg fortfarande inte jättegrova. Det är ju liksom inte samlagsbilder och så. Men det pratade vi om senast igår när vi satt och tittade i de där. Att det är ju något lite lätt sunkigt över ändå, måste man ändå säga. Det är ganska dåligt papper i busla bilder. Och det ser inte ut, de här kvinnorna som visar upp sig ser ju inte så jättelyckliga ut. Utan man får ju ändå en känsla av att det kanske är kvinnor som har en hel del problem och svårigheter i livet. Även män, märk väl. Det är mycket utvecklingsbilder på män.
Okej, jag har tittat en del av de här tidningarna och det känns inte som att det är Sven Nykvist som har ljusat direkt.
Nej.
Alltså det är inte så här supercrispiga bilder på det sättet.
Nej, kanske inte. Men alltså, jag tror också att det där var kanske, alltså dels var det säkert en ekonomisk fråga, men också att det finns någon slags estetik i det där, att det här är lite så här hemligt subvertivt, det är något som man liksom gömmer under sängen och att Det kanske inte ska, jag tror inte de tänkte att det skulle vara så glassigt.
Men det förändras ju sen när han Bert Milton senior kommer in i bilden, eller
ja,
hur?
Ja, hans affärsidé var ju att det skulle vara lyxigt.
Ja, och han, vad heter den? Private heter den det?
Private, ja, ja, precis.
Och då hände, men det är mer en sån en Playboy-kopia då, eller lite mer glassigt?
Ja, den har väl kallats för hårdporrens Playboy.
Okay,
för ja. det var ju hårdporr som Bert Milton sysslade med. Bildserierna skulle föregå liksom i Rolls Royce-miljö. Det skulle vara jättebra papperskvalitet. Men hans tidningen bestod ju mest av bilder. Men han hade ju, varje nummer inleddes ju med en betraktelse av honom där han diskuterade sexualmoral och sådär. Och han engagerade ju sexupplysaren Maj-Britt Bergström Valan. Hon hade en frågespalt i tidningen.
Alltså där och i kamratposten.
Ja, just, hon hade en i kamratposten och en i private. Hon menade väl
att, om bredd.
Hon menade väl att de som läste private säkert hade behov av att och läsa hennes svar på
hoppas
de här.
Hoppas att hon inte blandade ihop spalterna.
Nej, precis.
Vore penibelt.
I ett tidigt nummer av private så medverkar ju även den här modernistiska kompositören Bo Nilsson.
Geniet från Malmberget.
Geniet från Malmberget. Han sitter påklädd förstås vid sin flygel tillsammans med en av privates fotomodeller. Och sen skrev han faktiskt en kort novell för private.
Och som är väl inte så oerhört litterärt högstående får man väl kanske påpeka.
Ja, bättre bakom flygen än bakom skrivmaskinen.
Men Milton som gav ut private då, han hade ju också den här sexliberala ambitionen liksom att föra ut ett sexliberalt budskap. Även om han då koncentrerade, det skulle vara en till största delen en bildtidning.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Men vi var inne på Bengt Anderberg innan och alltså så här, litteraturen, den liksom erotiska litteraturen under 60-talet. Hans antologi då, Kärlek säljs ju i alla fall de första liksom, enorma upplagor. Och det är också spännande, det är en hel del kända namn som dyker upp bland författarna där, eller hur?
Ja, Bengt Anderberg hade ju gjort skandal med sin roman Kain redan på 40-talet. Det var ingen porrbok, men den var ju väldigt frispråkig och innehöll fula ord och sådär. Men han hade i många år drömt om att göra porr, för att han gillade porr. Och han hymlade inte med det att det skulle vara erotik eller någonting sånt, utan det skulle vara pornografi. Därför att han menade att pornografi var en respektabel och legitim litterär genre på samma sätt som deckare eller historiska romaner. Varför skulle man inte kunna läsa om sex för skojs skull. Och då hade han först framfört förslaget till Bonniers att de skulle göra ha en bokserie som skulle heta Bonniers folkpornografi. Men det hade inte blivit något av det. Men då så fick han kontakt med Bengt Forsberg som hade ett bokförlag som tände på den här idén. Och då startade de den här antologiserien Kärlek. Och felet med pornografin, menade ju Bengt Anderberg, var ju inte att det var sexskildringar, utan att det var ofta så erbarmligt dåligt skrivet. Och då tänkte han, då kan man höja nivån kanske om man har etablerade och bra författare som skrev porr. Och han lyckades ju få med sig många. P.C. Jersild medverkar i antologiserien, Göran Tunström, Anders Harning, Loka Enmark, Nine Kristine Jönsson, många kända författare. Sen vet jag inte om jag tycker att det blev så bra resultat i alla. En del, jag tycker framförallt att Nine Kristine Jönsson skrev ganska roliga berättelser. Men den kom ut alltså i hela 14 volymer 1965-70. Och den första väckte ju ett jättestort intresse och folk stod och köade. Och det var prat om att den skulle åtalas och dras in och sådär. Men det hände aldrig. Och regeringen läste ju boken. Det finns ju en rolig skildring att hela regeringen läste boken för att skulle avgöra. Och då hade de ett möte och Nina Kristina Jönsson hade skrivit en novell som skildrar en våldtäkt. Och då hade Tage Erlander sagt att ja, vad jag vänder mig emot är det här våldtäkten. Jag är i princip emot våldtäkt.
Vad skönt
att höra. Ja, det är skönt att höra att landets statsminister av princip var emot våldtäkt. Men det blev aldrig någon... den drogs aldrig in. Så att de kunde fortsätta och... intresset för serien minskade väl med tiden. Jag tror den 14:e volymen passerade väl ganska omärkligt i handen. Fick inga recensioner och sådär. Men första boken var ju otroligt uppmärksammad.
Ni har alla 14 antar jag, eller?
Vi saknar nummer 13 som är... Nej, nummer 14 saknar vi. För den är extremt svår att få tag på. Mm.
Jag kostar enorma summor om den överhuvudtaget finns.
Jag har letat och letat och har inte hittat den. Jag fick fram den till slut på Göteborgs universitetsbibliotek. Jag tror inte den fanns på KB heller. Wow.
Nej, men du har ju faktiskt läst samtliga.
Nej, det har jag faktiskt inte.
Du har inte det.
Men det är kanske en uppmaning till Kalle Lind och Linus Kumlin. De har ju startat ett förlag nu för apart litteratur. De borde ge ut den 14.
Ja, just det. Kalle och Linus, om ni har det här, så se till att få ut den 14 volymen.
Om man tänker med litteraturen just, så är det ju liksom en väldigt brokig blandning med som kända författare, och sen är det ju också då mer liksom underground-utgivning med Håsons förlag och de här som är, där det många skriver under pseudonym. Och det, är ju, det finns ju alla de här olika varianterna, men det som vi har varit inne på just det här med att den här blandningen är ju, den är så typisk för den här tiden. Och den ser man ju både i de här när kända författare tar i ämnet och också i de här mer, hur ska vi säga, mer underground-utgivningen eller som mer Håstan-orienterad. Alltså en bok som är lite triggad oss i början som i det här projektet, som vi tyckte hade allt det vi ville berätta, nämligen just den här hur man kunde liksom försöka förena allvarliga, seriösa ämnen med pornografi, som är så helt unik för den här perioden. Det är en bok som Trampe gjorde en hjältinsats, får man väl ändå lov att säga, som lyckades hitta författaren bakom den. Och han visade sig ha bott granne med Martin i många år.
Du kan ju berätta lite om
det.
Redan någon gång på 90-talet så fick väl du, Martin, tips om den här boken av en kompis till oss. Det var en bok som heter De besatta och som var skriven av pseudonymen Fernand Fresk. Och det är en oerhört märklig bok i det att den då blandar hårdporr och kulturdebatt. Ena sidan är det gruppsex, andra sidan är det en diskussion om individens frihet och olika konstnärer och konstnärliga ideologier och så vidare. Och det hela når sin kulmen, kan man säga, i en scen där en kvinna blir våldtagen av en mycket brutal konstnär och sedan söker tröst hos en bonde som plåstrar om henne. Och under det att han plåstrar om henne så för de en upprörd diskussion, men inte om våldtäkten utan om den här våldtäktsmannens dåliga konst.
Hon försvarar hans konst.
Ja, precis. Hon kan skilja på sak och person. Hon fördömer att han har våldtagit henne men försvarar hennes konst. Och den här boken är oerhört märklig. Och när vi då skulle börja göra den här boken, Frigjorda tider, så bestämde jag mig för att okej, jag ska hitta den här gubben. Eller jag ska i alla fall ha gjort, jag ska ha vänt på alla stenar innan jag ger upp. Men det fanns nästan inga ledtrådar att gå på. Det fanns i stort sett bara förlaget och dess ägare, bara att liksom ta reda på vilka som ägde det förlaget var inte alldeles lätt. Men när jag väl lyckades göra det så visade det sig att de var döda sedan länge och att deras exfruar skulle komma ihåg vem den här Fernand Fresk var, verkade helt osannolikt. Men sen kom jag på att ja, men då kanske vi ska titta lite närmare på vad gav det här förlaget ut i övrigt. Och då hittade vi en bilddiktbok. Det var också någonting som låg i tiden med sådana som Mats G. Bengtsson och Åke Hodell som gav ut konstiga liksom, böcker där de blandade konkret poesi med märkliga bilder som de hade satt ihop genom att klippa in foton och att göra bilder i mönster som på skrivmaskin och sånt där. Och den boken hette Jordfisen och var skriven av en man som hette Ulf Hultberg som då var, han var precis rätt ålder, 22-23 år gammal. Och upptäckte vi att han hade skrivit en C-uppsats, eller trebetygsuppsats som det hette på den tiden, om filmen Doctor Strangelove, som också spelar en ganska viktig roll i den här boken, De besatta. Och jag tänkte, herregud, kan det vara så enkelt? Så jag kontaktade honom och jag var väldigt försiktig och skrev sådär att ja, men du gav ju ut en bok på samma förlag, så du kanske, jag vet att det här är ett långt långskott, men du kanske ändå vet. Och då svarade han att nej, det är inget långt långskott, det var jag som skrev den här boken. Och ställde upp på intervjuas om den. Och han blev liksom, sedermera på 70-talet så blev han tv-producent och gjorde filmer om barn i Latinamerika. Han har senare gjort, och han skrev proggiga barnböcker om Lotta i Hallonby som organiserar demonstrationer för att starta nya daghem i Hallonby.
Jag älskar Lotta i Hallonby.
Du gjorde det?
Jag läste det själv när jag var liten. Min son läste Lotta i Hallonby. Idag. Den här med grodynglen är ju en klassiker.
Ja, det är riktigt fint.
Föga anade du vad han mer hade gjort verkligen i sin karriär.
Nej, och sen gjorde han på 00-talet så gjorde han en spelfilm med Micke Nyqvist om Harald Edelstam, den svarta anglikan, hjälten i Chile.
Väldigt bra film.
Mycket bra film. Och på 60-talet så skrev han progressiv pornografi och det är inte så konstigt som det låter, insåg vi efter att ha gått igenom många, liksom, många av de här, menar, just när man såg att vänsterfolk från Nationalteatern och sådana som Marie-Louise De Geer och Carl-Johan De Geer inkorporerade eller naknade liksom sexuellt provocerande i sin konst.
Vad vi upptäckte då var ju också att den bok som vi hade, De besatta, var ju en piratutgåva av den egentliga romanen som först hade kommit ut på danska. Och sen kom ut på svenska.
De sexsugna på svenska.
De sexsugna, då kom den ut alltså på Håsons fickis-serie. Mm. Mycket tjockare bok. Mycket mer fyllig, mycket bättre. Än
som visade sig vara det originalet. Det var,
ja, och ännu mer politisk.
Mycket mer politisk än den här piratutgåvan. Där ett helt kapitel ägnas åt hur huvudpersonen gör uppror i när han rycker in till värnplikt.
Just det.
Och det finns också ett sidospår med spiritism som inte alls finns i piratutgåvan. Så det är en mycket intressantare bok som kom ut hos porrförläggaren Håsson.
Och vi frågade i Hultberg om det här. Liksom, hur såg den kommersiella porrprofitören Kurt Håsson på att du skrev en bok som också innehåller konstdebatt och spiritism och
värnpliktsvägen.
Ja, precis. Men det var väl lite knulla i den, tyckte han, och det räckte väl bra. Håsson hade liksom inga problem med sånt. Det är också en del av den här oheliga alliansen, hur en sån som Håsson kunde ju profitera på den här utvecklingen och få lite av en, vad ska man säga, finkulturell är kring sig genom att kapitalisera på den här.
Vi kan säga, det, jag tror Anna-Lena nämnde det för en liten stund sedan, att Håsson gav ju Henning Pallesen, som var en tidig aktivist för homosexuellas rättigheter, han hade skrivit en bok om det och gjort radioprogram, och han hade medverkat på den där konferensen Sex och samhälle. Han var alltså redaktör för den här bokserien, både Fickis och den andra bokserien Snabbis. Och han hade ju fria händer att göra vad han ville med den här bokserien, så länge den sålde och så länge den innehöll sexskildringar.
Så vi intervjuade ju också Kjell Genberg, som ju då är en av de här trägna arbetarna i Vingården. Han kan vara Sveriges mest produktiva författare, gjort hundratals böcker. Han kan inte begripa att vi har ägnat 7 år åt den här boken. Han gör liksom 7 böcker på en vecka i princip, känns det som. Varje gång man pratar med honom har han gjort några till. Men han skrev ju mycket för Håsson, och det berättar han också, att det var bara Pallesen han hade kontakt med. Och han fick ju liksom lister på sexuella ställningar och någon liten så här instruktionsbok vad de, hur de kunde funka och sådär. Någon som också hade getts ut av Håsson.
Omvänd japansk sittjök.
Jag sambockade väl av dem liksom en efter en. Och så visste han på ungefär procentsatsen hur mycket det skulle vara och hur mycket som kunde vara handling och andra saker. Och så gjorde han ett antal ganska spejsade, får man väl ändå säga.
Han var ju också den huvudsakliga författaren bakom genren sexy western.
Som han gjorde i alla fall ett antal volymer. Ja.
Som gick ut på att kombinera just western var ju oerhört stort i Sverige på den här tiden. Western-romaner som såldes i pressbyrån och liknande. Och det där skulle då kombinera, återigen en sån här genre-kombination. Det skulle då kombineras med sex. Och där fick han väl i stort sett direktiven. Ja, men det ska vara ett sex i början, ett i mitten, ett i slutet. Och i övrigt får du göra lite vad du vill.
Ja, för att det var väl, alltså, det var väl också att andelen sex är då väsentligt lägre i sex i västern än i Håsons böcker. Det var, ingick i instruktionen.
En föregångare till Brokeback Mountain.
Ungefär. Sexskildringarna är ofta bara på två, tre rader. Det var bara, han trängde in i henne och sen så fortsätter pangpangandet. Det är ofta inte roligare än så.
Men det är intressant med just Henning Pallesens redigering av den här bokserien, för att Om man jämför den här kärleksserien som var mycket mer uppmärksammat. Henning Pallesen kunde ju publicera böcker. Det kunde vara homosexualitet, det kunde vara transgender och sådär i den här kommersiella porrserien. Men som vi nämnde tidigare, Bengt Anderberg gick från start ut att det här ska vara heterosexualitet från ett manligt perspektiv. Så att han hade den begränsningen. Nu smög det sig in en del annat i kärleksserien. Bengt Martin skrev ju för kärleksserien. Och i den sista volymen tror jag att han vågar sig på att skildra homosexualitet.
Ja, som är öppet homosexuell.
Ja, precis.
Men Martin var väl Sveriges första öppet homosexuell.
Ja, precis. Så att den kommersiella Håsson tillät mer än vad den här litterärt erkände Bengt Anderberg gjorde. Han såg framför sig, Anderberg såg ju framför sig bara heterosexuella män. Det var de som var hans målgrupp för den här serien. I stort sett. Han trodde inte att kvinnor överhuvudtaget skulle vilja läsa den här bokserien. Håsson var ju mer så här, ja, jag skriver för dem, eller vi publicerar för dem som är beredda att betala.
Och de här bilderna på män ska man väl säga i Håsson också, men han räknade med att kvinnor är ganska ointresserade av att titta på nakna män, trodde han, rätt eller fel. Alltså de bilderna hade han ju egentligen, det fanns ju inga tidningar för homosexuella män vid den här tiden. Det fanns några i Danmark hade det precis kommit, men så att han räknade väl krasst med att en och annan homosexuell man skulle köpa de här tidningarna om man också hade lite bilder på män. Ja, och det stämde säkert, han fick säkert de.
Han sa till och med det i en intervju att de här bilderna på män vi publicerar, vi skriver i tidningen att det är för någonting för kvinnorna också, men i själva verket så publicerar vi dem för att det är för en homosexuella läsare.
Man ser också estetiken, det är lite så här matrosen och stjärnan, det kan vara lite så här sjömanskopplingar och alltså det finns en del sådana små detaljer ibland som gör det ganska klart för mig i alla fall att det är den publiken.
Jag skulle vilja säga också just det här om kända författare som skrev på det. Det som har uppmärksammats mest när man skriver om den här tiden, det är ju just kärleksantologierna. Men det var ju också så att många av de författare som medverkade i antologierna och andra kända författare, de skrev ju för Håsson. Loka Enmark och Anna-Karin Svedberg som skrev för kärleksantologierna, de skrev ju också för Håsson, noveller och debattartiklar. Och Per-Olof Ekström, det är ju intressant med den här kopplingen till Hon dansade en sommar. Per-Olof Ekström som skrev romanen, som från början hette Sommardansen. Och kan man nästan säga startade den svenska synden när den boken filmatiserades. Han skrev ju senare för Håsson, både romaner och noveller i tidningarna. Han skrev ju en bok som är ganska svår att ta till sig, som heter Tänk om jag gifter mig med pappa. Den är riktigt magstark.
Det låter incestuöst.
Ja, och det är precis vad den handlar om. Det är en man som inleder ett inom citationstecken förhållande med sin 11-åriga dotter och får barn med henne, och tillsammans så mördar de mannens fru. Och
hennes mamma då också, eller?
Ja, hennes mamma. Ja, precis. Och det är ganska...
Vinkeln är väldigt mycket att världen vill inte acceptera våran kärlek och det är fel på världen.
Nej, precis. Ja. Det är svårsmält med den där romanen är just att den är skriven som en Romeo och Julia-historia om förbjuden kärlek. Så det är alltså författaren till den kanske mest kända kärleksromanen i svensk litteraturhistoria har också skrivit den här pedofilromanen som kom ut på Håsons förlag. Och han skrev ju även han skrev många andra romaner för Håson som en del som faktiskt innehåller minimalt med sex och som är någon slags har påverkats av den här 60-talet. Det finns en som heter Fatimas hand som påverkar, som skildrar väldigt mycket det här internationella engagemanget. Så att det är väldigt mycket olika vinklingar i Ekströms romaner.
Men en som också skriver på det är Lars Norén.
Ja, just det ska vi inte glömma.
Nej, det får vi inte.
Men berätta om de omständigheterna.
Han är en ung frän författare. Ah. Och de publicerar också brevet han har skrivit där han lovordar tidningen. Så vi har ett typografi eller layout eller något sånt.
Är det porrtidningen Piff är det va?
Ja, han skriver han börjar mitt namn är Lars Norén och han hade då gett ut en diktsamling på Bonniers och han ville, jag har hört att ni söker porrförfattare och jag vill gärna bidra eftersom jag uppskattar tidningens layout syfte och typografi.
Just det, här så skriver ni och inte de fina kulturartiklarna utan det är
han gillar typografin och
jag undrar hur många som köpte tidningen på grund av typografin.
Och då hans första bidrag var en novell som hette Den fantastiska bordellen. Sen återkom han med en som hette nu ska vi se Toppmansösen, Sexparty och en följetong som hette Först älska och sen dö som var en slags thriller som man inte kanske förväntar sig av Lars Norén. Det var en riktig sån här James Bond historia med mycket sex.
Sexploitation.
Ja, precis.
Men vi har väl enats om att det är klart den litterära kvaliteten på de här ligger väl kanske något under det han har gjort i övrigt för att uttrycka sig milt.
Jag är glad att han började skriva för teaterscenen sen. Martin Kristensson, Anna-Lena Lodenius och Fredrik av Trampe berättade och det gjorde de i sån grad att vi släpper det här som ett dubbelavsnitt. Så sitt tight som de säger tills imorgon då vi släpper del 2. Vill du redan nu säkra ditt ex av Frigjorda tider som är ett riktigt praktverk så gå in på super8.merchants.se. Den här länken ligger också i avsnittsbeskrivningen. Allt vill att veta produceras som vanligt av Blandade budskap och presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs snart igen.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.